Du lyssnar på Bli säker-podden. Och den här veckan ska vi prata om att nu vill de begränsa VPN-tjänster. Och de i det här fallet är inga mindre än våra nästan vänner, kan vi säga det, på La Liga Spanien, men också Storbritanniens premiärminister.
Mm.
För det handlar ju om att någonting som vi egentligen har förutspått.
Ja, visst är det så. Vi konstaterade att när någon försöker begränsa internet, då leder det till att folk skaffar VPN-tjänster. Och den naturliga följden som vi förutspådde var att då skulle de börja försöka begränsa möjligheten att använda VPN-tjänster, vilket vi har fått två stycken exempel på den här veckan och som gör mig genuint orolig för vad det är som komma skall. Och det är det som vi djupdyker i veckans huvudämne av Bli säker-podden, som precis som vanligt produceras av Nika Systems.
Inspelat den 18 februari och släpps den 20 februari. Vi börjar dock med att prata om någonting som i alla fall till en början kan kännas väldigt, väldigt oroväckande också. Nämligen det att sårbarheter har funnits i populära lösenordshanterare.
Mm.
Och ingen mindre än Bitwarden, din favorit.
Just det. Bitwarden är en av de lösenordshanterare som det nu har upptäckts sårbarheter i. Lyckligtvis är det den goda sidan som har upptäckt de här sårbarheterna. Det är säkerhetsforskare vid ETH Zürich-universitetet som har granskat Bitwarden, Dashlane och LastPass för att se hur de egentligen står pall mot attacker om en angripare lyckas kompromettera hela serverinfrastrukturen som används för att synka de krypterade lösenordsvalven mellan användarnas datorer. En intressant vinkel som de verkligen har lyft upp och som jag inte hade tänkt på. Jag hade framförallt inte tänkt på att de skulle hitta så här många sårbarheter, men det gjorde de. Anledningen till att de valde Bitwarden som den första lösenordshanteraren de granskade, det var helt enkelt för att det är öppen källkod. Det är väldigt lätt att granska den. Och sen har de också slängt ett öga på Dashlane och LastPass som delvis har tillgänglig källkod och där de kunde kolla ifall det fanns liknande problem som de hade hittat i Bitwarden, vilket det gjorde i flera fall. Men låt oss börja med att läsa lite ur den artikel som Zürich-universitetet publicerade med anledning av den här avhandlingen. Där står det så här, fritt översatt till svenska.
De flesta tjänsteleverantörer marknadsför sina produkter med löftet om Zero Knowledge-kryptering. Det innebär att de försäkrar användarna om att deras sparade lösenord är krypterade och att till och med leverantörerna själva har noll kunskap om dem och ingen åtkomst till det som har sparats. Löftet är att även om någon lyckas komma åt servern utgör det ingen säkerhetsrisk för kunderna eftersom datan är krypterad och därför oläsbar. Vi har nu visat att så inte är fallet, förklara Matilda Backendal.
Mm. Så
ja, oroväckande.
Ja, faktiskt. Vad händer om en angripare lyckas få full kontroll, alltså total äga sönder, det blir väldigt ungdomligt. Bitwarden
på servern i princip.
Ja. Ja, vad händer då? Eller det som egentligen är lite mer intressant, vad händer om det är någon hos Bitwarden som är angriparen? Hur påverkar det vår säkerhet? Är det så att Bitwardens säkerhetsarkitektur och LastPass och Dashlane såklart står pall under de här förutsättningarna? Ja, det har faktiskt de här säkerhetsforskarna visat att så inte är fallet. De kollade även på några andra lösenordshanterare. De slängde ett snabbt öga på Peters favorit, 1Password. De gjorde ingen djupgranskning, men den fick en liten guldstjärna ändå för några av de åtgärder den har vidtagit. Och så funderade de på om de skulle kolla på Googles lösenordshanterare också, men de konstaterade att det var ju ganska onödigt ur den här aspekten eftersom Googles lösenordshanterare inte totalsträckskrypterar allting som standard, så det finns liksom det finns ingen skydd från första början för de flesta användare. Det går ju att aktivera manuellt, men i alla fall, eftersom vi har rekommenderat Bitwarden så många gånger här i podden, så tar vi och fokuserar på den nu och kollar vad händer egentligen om det skulle vara så allvarligt att en angripare lyckas kompromettera hela Bitwardens serverinfrastruktur. Ja, samtidigt som den här avhandlingen gjordes publik publicerade också Bitwarden ett blogginlägg där de berättade vad de har gjort med anledning av de här upptäckterna. Och det står så här, fritt översatt till svenska.
Analysen testade 10 olika attacker mot Bitwardens Zero Knowledge krypteringsarkitektur. Paus för andning där. Långt ord.
Ja.
I ett hypotetiskt scenario som involverade en helt skadlig server. Attackerna delades upp till 12 attacker av forskarna i deras publikation efter den initiala rapporteringen. Problemen identifierades och kategoriserades som medel och låg påverkan, främst eftersom det kräver en mycket avancerad angripare som redan har kontroll över Bitwardens serverinfrastruktur. Alla problem har adresserats av Bitwarden. 7 av dem har lösts eller är under aktiv åtgärd av Bitwardens team. De återstående 3 problemen har accepterats som avsiktliga designbeslut som är nödvändiga för produktens funktionalitet.
Eftersom Bitwarden har varit så duktiga att de också har publicerat en fullständig rapport där de berättar hur de har gjort i varje specifikt fall med de detekterade sårbarheterna, så blev jag ju väldigt nyfiken. Vad är de där 3 sakerna som ni inte åtgärdar då? Och det var inte rolig läsning, ska jag säga. Den första saken som de har accepterat, det är att en angripare kan ta bort brute force-skyddet, alltså det skydd som finns för att en angripare inte snabbt ska kunna testa alla möjliga olika lösenord. Lösenord som sen kan användas för att härleda nyckeln som har krypterat valvet och som dekrypterar valvet. Som standard så måste den processen gå igenom 600 000 rundor, och det är just för att det ska ta tid. Men på grund av en av de upptäckta sårbarheterna kunde angriparna sänka den siffran från 600 000 till 2. Det är färre än 600 000.
Det finns ett badprogram som heter det, just 600 000 rundor är
600 000 PBKDF2 rundor. Men i alla fall, det är självfallet inte bra. Det ska läggas till att för att en angripare ska kunna utnyttja det så måste servern alltså vara komprometterad vid inloggningstillfället. Så det ger det är inte så att allting har satts ur spel, men det är inte bra. Bitwarden, de har accepterat det här på grund av den gamla designen som de fortfarande har kvar sedan tidigare, men arbetar med planering och research för att åtgärda det. Sen så låter de en sårbarhet finnas kvar där det finns möjlighet för en angripare att, som har komprometterat hela servern när användaren synkroniserar sitt valv, byta plats på krypterade fält som användaren har sparat för en post. Alltså om användaren har sparat flera olika fält för en post, kanske lösenord och så någon anteckning till det, då kan en angripare byta plats på innehållet i de fälten. Inte komma åt innehållet, men byta plats på dem. Självfallet ska inte det gå, men det går, och det är inte någonting som Bitwarden har valt att åtgärda, men de planerar och researchar lösningar för det. Och sist men inte minst så har de här säkerhetsforskarna också anmärkt på sättet som en nyckel delas inom en organisation med flera användare. Där har Bitwarden bara sagt att det där är inte en sårbarhet enligt dem. Det är inte någonting de kommer ändra, utan det är så det ska fungera enligt Bitwarden. Så jag får säga att det här var ingen rolig läsning, men Jag är väldigt tacksam för att den här granskningen har gjorts. Vi behöver fler sådana här granskningar. Och med anledning av att det här har hanterats på ett bra sätt och de sårbarheter som har upptäckts har förutsatt en fullständig kompromettering av serverinfrastrukturen, så förändrar det här inte någon rekommendation av Bitwarden, utan den kvarstår. Och stort tack till säkerhetsforskarna vid ETH Zürich som la sin tid på att granska detta.
Vi går vidare till en snillrik clickfix-attack som lurar macOS-användare. Jag är ju macOS-användare och jag vill ju ha snillrika clickfixar, fast kanske inte attacker.
Nej, det vill du nog inte.
Nej,
det...
Vad jag försöker säga är att jag är inte helt med på vad en snillrik clickfix-attack är för någonting.
Ja, det här är jag som är lite så här smått imponerad över hur duktiga angripare är med att komma på nya sätt att attackera oss. För vi har pratat om clickfix-attacker tidigare. Vi gjorde det nog förra veckan när vi pratade om palestinska ambassaden som fick sin webbplats kapad. Och den är för övrigt fortfarande kapad när vi spelar in det här. Den blev kapad igen. Och så dök upp en sån här ruta där användaren skulle kryssa i att han eller hon inte var en robot. Bekräfta att han eller hon var en människa. Och då dök upp instruktioner som användaren uppmanades att kopiera och klistra in antingen i körprompten i Windows eller i terminalen i macOS. Vi lägger en länk i show notes till avsnittet där vi pratade om det. Men det är alltså ett sätt som angripare använder den här captcha-rutan för att lura användare att infektera sig själva. I förra veckan, då läste jag om ett liknande sätt som angripare använde för att försöka lura användare som ville installera Homebrew på macOS att infektera sig själva. Använder du Homebrew på din Mac?
Nej, jag brygger ingenting hemma förutom kaffe.
Ja, men Homebrew, det är för att man ska kunna installera verktyg som används inom programmering eller alla handa appar. Det är ett sätt att ett alternativ till App Store, kan vi säga. Och det installeras normalt sett genom att man går till Homebrews officiella webbplats och så kopierar man en lång sträng och klistrar in den i terminalen och trycker på Enter. Eller förlåt, eftersom alla blir säkra på att den lyssnare har hört att man inte ska klistra in saker direkt i terminalen, så kopierar man från webbplatsen, klistrar in i en råtexthanterare, kopierar därifrån och klistrar in i terminalen såklart. Men det är alltså ett installationsförfarande som Homebrew-användare har vant sig vid, att är att du kopierar någonting från en webbplats och klistrar in i terminalen direkt eller indirekt. Det drog angripare nytta av nu i veckan. För de köpte en falsk Google-annons, en bluff-Google-annons. Vi har pratat om bluff-Google-annonser många gånger förr och varför vi absolut inte får klicka på annonser på Google eftersom de sprider skadeprogram och lurar en att avslöja sina inloggningsuppgifter för den sakens skull också.
Ja. Den blir aldrig gammal den.
Nej, men det är för att den är så bra. Farbrons
favoritanekdot här, att jag har gått på detta en gång.
Ja, men det som de gjorde nu, det var att de köpte söktermen Homebrew macOS så att det dök upp en annons då. Och den annonsen, den ledde till en Evernote-anteckning. Evernote var ju en väldigt populär anteckningsapp en gång i tiden. Och där gick det att dela anteckningar så att vem som helst kunde läsa dem. Och angriparna hade nu då köpt den här annonsen så att den dök upp längst upp ovanför de riktiga sökresultaten när någon sökte efter Homebrew macOS. Och där låg instruktioner för hur man skulle installera Homebrew genom att kopiera en sträng och klistra in den i terminalen. Men då med effekten att man installerade en trojanpreparerad version av Homebrew istället.
Jajabaja.
Och det roliga är att när man kollar på en sån här delad anteckning, då kan man se hur många andra som är inne och läser den samtidigt. Så jag såg ju hur folk kom in och läste den här anteckningen medan jag höll på att utreda vad i hela friden är det som händer här. Men det innebär alltså att vi har ytterligare ett exempel på en snillrik användning av clickfix-metodiken, lura användare att infektera sig själva. Vi har ytterligare ett exempel på en skadlig Google-annons och vi har ytterligare ett exempel på hur angripare sprider den här informationen genom att helt enkelt, i det här fallet, publicera anteckningar som säger åt användare, kopiera det här, klistra in i terminalen för att infektera dig själv.
Ja. Ja, men det
Ja, det, alltså,
det är guldstjärna.
Ja, det är nytänkande, det gillar jag. Så vi får material att prata i och för sig. Det är inte så att vi har ont om material att prata om här.
För nu ska vi gå över till att prata robotdammsugare, vilket ju då ni kanske förstår har då att inte göra så mycket med själva dammsugningen, utan vad som den här robotdammsugaren kan se. I alla fall när det kommer till DJI:s robotdammsugare som visade upp, kanske inte hela världens hem, men en hel del av dem till lyckligtvis en person som inte hade ont uppsåt.
Mm. Bland annat får jag lägga till där, för det har faktiskt kommit en sak. Men Peter, du rapporterade ju om det här på Teknikveckan. Först och främst, varför i hela friden skulle jag köpa en robotdammsugare som har en kamera i sig?
Det är för att den ska känna igen objekt som ligger på marken. Kanske om en hund eller katt har lämnat ett litet spår efter sig, så ska den inte köra igenom det. Men det kan också handla om leksaker eller vad som nu ligger på marken.
Okej, men åtminstone borde inte den kameraströmmen göras tillgänglig över internet? När i hela friden skulle jag vilja kolla på mitt hem genom min robotdammsugare?
Som standard så är de inte det, utan det krävs faktiskt en hel att du står på två händer och trycker på tre knappar och räknar ner till 10 för att aktivera det hos de flesta robotdammsugartillverkare, men uppenbarligen inte hos en viss DJI.
Hur vanliga är DJI-robotdammsugare i Sverige?
De har ju precis lanserat sina första robotdammsugare, så att det här gör ju inte kanske ett under för att de ska breda ut sig. DJI:s robotdammsugare är förhållandevis kostsamma och de har inte så mycket unika funktioner. Förutom att de har genomskinlig dockningsstation och ja, uppenbarligen skapar ett mer
de är genomskinliga på mer än ett sätt.
Ja, precis.
Ja, men här hade vi då alltså en glad, eller ja, åtminstone inledningsvis glad ägare av en sån här robotdammsugare som började leka med den för att han ville kunna styra den med sin PlayStation-kontroller eller sin Xbox-kontroll. Mm. Och sen upptäckte han i samband med det att det fanns en sårbarhet som gjorde att han kunde komma åt andras robotdammsugare. Han exfiltrerade det privata token som han använde för kommunikationen med DJI-servrar ur sin dammsugare, vilket då borde göra att han kunde komma åt den här videoströmmen. Problemet var att den här privata tokenen, den gav honom, alltså som bara är en lång siffra, den gav honom åtkomst till allas videoströmmar. Så det var liksom inte som att det gav honom åtkomst till sin specifika videoström, utan till allas videoströmmar. Han har rapporterat det här till DJI och han har rapporterat det till The Verge. The Verge har skrivit en lång artikel om det som vi också länkar till i våra show notes. Men vi vill passa på att läsa lite ur en uppdatering ur The Verge-artikeln. För de har nämligen fått en kommentar från DJI som skriver så här, fritt översatt till svenska.
Sårbarheten berodde på ett problem med valideringen av behörigheter i backend, vilket påverkade MQTT-baserad kommunikation mellan enheten och servern. Även om detta problem teoretiskt kunde möjliggöra obehörig åtkomst till live-video från en Romo-enhet, bekräftar vår utredning att faktiska förekomster var ytterst sällsynta. Nästan all identifierad aktivitet kunde kopplas till oberoende säkerhetsforskare som testade sina egna enheter i rapporteringssyfte, med endast ett fåtal möjliga undantag.
Ja, det känns ju betryggande.
Ja, ja.
Och då säger de att det teoretiskt kunde möjliggöra åtkomst. Ja, men ni har ju ett fåtal möjliga undantag. Ja, skrämmande. Jag har ingen kamera i min robotdammsugare och jag kommer inte skaffa någon robotdammsugare med kamera, eller för den sakens skull tv eller något annat med inbyggd kamera. Det känns ju kameror i allting nu för tiden. Ingenting som... Vi kan säga som så här, rekommendationen: om du köper någonting som har en kamera i sig eller mikrofon för den sakens skull, fundera på om det verkligen behövs.
Det ska också sägas att det finns robotdammsugare som har andra typer av sensorer för att känna igen leksaker och annat utan kameror. De är dessutom ofta lite billigare.
Mm. Kan även poängtera att min robotdammsugare inte ens kan koppla upp sig mot nätet. Den har ingen internetåtkomst överhuvudtaget. Det gillar jag. Någonting som jag också gillar, det är Almedalen. Och lite reklam för egen verksamhet snabbt här några sekunder. Jag åker till Almedalen i år och jag stannar där hela veckan eftersom det är ett valår. Och eftersom att jag tror att 3 stycken av de frågor som jag intresserar mig för kommer att vara högaktuella. Det ena, det är cybersäkerhet för små och medelstora företag, framförallt med anledning av alla de nya regleringar som införs. Sen är det cyberattacker och digitala brott som privatpersoner utsätts för. Och sen inte minst alla dessa samhällsfarliga massövervakningsförslag, till exempel Chatcontrol 2.0, som jag tänkte engagera mig i lite debatter. Och om det är så att du jobbar på något företag som också kommer medverka i Almedalen och vill ha in mig i en panel till er, hör av er till mig så tittar jag förbi. Jag är helt partipolitiskt oberoende men har ganska bestämda åsikter i de här 3 frågorna som jag precis gick igenom.
Det är nästan som ett parti i dessa frågor. Ett enmansparti kanske.
Och definitionen av 3 frågeparti i så fall.
Det här är just 3 frågeparti. Ja, ja, till det då så står ju det på plakaten här att vi vill inte begränsa VPN-tjänster. Men det finns ju då andra som vill.
Ja, vi pratade i avsnitt 297, spansk IPTV splittrar internet, om problemen med illegal IPTV. Illegal IPTV är ju ett jättestort problem, att folk köper tillgång till illegala IPTV-strömmar istället för att betala för att få se fotbollsmatcher och liknande sportevent på lagligt vis. Men det som vi kritiserade då i det avsnittet, det var hur bekämpandet egentligen gjordes. För att då valde La Liga att göra så att de spanska operatörerna tvingades blockera de IP-adresser som användes för att distribuera de illegala IPTV-strömmarna. Och de IP-adresserna hörde ofta hemma hos Cloudflare, världens största globala nätverk för innehållsdistribution och även skydd mot överbelastningsattacker. Och ett av sätten som en sån här tjänst kan skydda mot överbelastningsattacker, det är att gömma väldigt många olika tjänster bakom samma IP-adress. För då är det många resurser som krävs för att kunna slå ut det som ligger bakom den IP-adressen. Vilket dock får som konsekvens att om den IP-adressen blockeras för att någon illegal verksamhet använder den IP-adressen, då blockeras de legitima verksamheterna också. Det ställde till stora problem, för att när då de här spanska operatörerna blockerade Cloudflares IP-adresser för att de användes för att sprida illegala IPTV-strömmar, då blockerade de en massa legitima webbplatser också, så att inte spanjorerna kunde komma åt dem medans blockeringen var igång under tiden som matcherna pågick. Men vi konstaterade att det är ett ganska trubbigt verktyg, för om någon har liksom haft mödan att skaffa en illegal IPTV-tjänst, då är steget ganska kort att därefter bara också skaffa en VPN-tjänst som tunnlar ut trafiken från landet så att de går förbi de där blockeringarna. Så vi förutspådde att det här bara kommer leda till att folk skaffar VPN-tjänster och fortsätter att komma åt strömmarna på det viset. Vilket då får som konsekvens att nu har La Liga siktet ställt på att få VPN-tjänster att blockera de där IP-adresserna också. Och nu i veckan publicerade La Liga ett inlägg som jag tänkte inledningsvis läsa på ursprungsspråket engelska. Och det är för att jag inte är helt säker på hur några saker ska översättas. Så jag läser det på engelska för er och så en snabb tolkning därefter. Det står så här, citat: La Liga and Telefonica Audiovisual Digital have been notified of several orders from Commercial Court No. 1 of Cordoba by which the inaudita parte, precautionary measures requested against NordVPN and ProtonVPN are granted, recognizing the responsibility of these technological intermediaries in the process of piracy of La Liga matches. Slutcitat. Alltså ett beslut från handelsdomstol nummer 1 i Cordoba. Ursäkta att jag inte riktigt vet vad det innebär. har beslutat att utan att motparten hörs inaudita parte, utan att de har hörts, beslutat att ProtonVPN och NordVPN har ansvar i distributionen av de här illegala La Liga-matcherna. Och det ska de nu åtgärda. Det vill nu då La Liga att ProtonVPN och NordVPN ska åtgärda. Och de skriver så här, fritt översatt till svenska.
På så sätt ska båda företagen omedelbart vidta lämpliga åtgärder i sina interna system för att säkerställa att de IP-adresser som kärandena har angett och där olaglig överföring av skyddat audiovisuellt innehåll har konstaterats görs oåtkomligt från Spanien. Åtgärden är dessutom av dynamisk karaktär och kan inte överklagas.
Nej. Så La Liga kräver nu alltså att ProtonVPN och NordVPN blockerar de här IP-adresserna, vilket ju då får som följd att om de skulle göra det, jag säger inte att de kommer göra det, men om de skulle göra det, då kommer det inte gå att se de illegala IPTV-strömmarna via ProtonVPN eller via NordVPN. Men det innebär också att alla de som skaffade de här VPN-tjänsterna för att komma åt de webbplatser som blockeras på grund av den här trubbiga åtgärden inte heller kommer åt de webbplatserna, för de fortsätter ju att bli blockerade. Proton publicerade en lång lista över exempel på webbplatser och tjänster som blivit blockerade i Spanien enligt det som har rapporterats av internetanvändare i Spanien på grund av detta. Och där hittar vi bland annat sociala medieappar, Instagram, X, Snapchat, LinkedIn, Blue Sky. Vi hittar AI-verktyg som till exempel ChatGPT. Och vi hittar till och med Madrids City Council, deras webbplats. Och Santander Bank, den är också anmärkningsvärd. Så det är många webbplatser som påverkas av det här. Och Proton, ja, de känner väl inte riktigt att det här är någonting som de håller med om och skriver så här, fritt översatt, i ett inlägg på X.
I detta skede var vi inte medvetna om några förfaranden som kan ha pågått innan dessa uppgifter blev kända. Och vi har inte formellt delgivits något förfarande eller någon dom. Vidare skulle ett domstolsbeslut som meddelats utan korrekt delgivning till de berörda parterna och som därigenom berövar dem möjligheten att bli hörda vara processuellt ogiltigt enligt grundläggande principer om rättssäkerhet och rätten till en rättvis rättegång.
Sen finns det en sak till som jag funderar över här, Peter. Och det är, ponera att en användare skaffar en illegal IPTV-tjänst. Hur stor är tröskeln då för den användaren att skaffa en illegal VPN-tjänst också? Alltså, jag menar, de enda som möjligtvis kommer bry sig om det här, det är ju de seriösa och halvseriösa VPN-tjänsterna. Jag räknar ju inte NordVPN som en seriös VPN-tjänst. Men det är ju liksom bara de seriösa och halvseriösa som kommer bry sig. De illegala IPTV-tjänsterna, illegala VPN-tjänsterna är redan illegala. Kan de vara illegala? De som inte bryr sig i alla fall. De som inte har någonting att förlora. Så jag kan ju bara tänka mig att det här riskerar leda till att användare skaffar VPN-tjänster som är väldigt tveksamma och väldigt shady. Men det är inte det enda problemet vi ska lyfta den här veckan, för att vi har ju också tidigare pratat om problemet i Storbritannien med att de har velat införa och infört åldersverifiering, vilket fick VPN-användningarna skjuta i höjden. För istället för att britter skulle ladda upp bilder på sig själva och använda andra väldigt tveksamma åldersverifieringsmetoder, så tyckte de att nej, men det är bättre att vi struntar i det där och helt enkelt bara tunnlar ut vår trafik från The Great Wall of Firewall of Britain. Great Firewall of China där, som jag försökte få in. Funkar inte helt, men i alla fall.
Stora vallgraven kanske snarare.
Ja. Så vad kommer det leda till då när de här åldersverifieringarna inte funkar, som vem som helst hade kunnat berätta? Jo, det leder ju då till att den brittiska regeringen tar siktet på VPN-tjänsterna och försöker begränsa möjligheten att använda dem. I veckan skickade premiärministern i Storbritannien ut ett pressmeddelande där det bland annat stod så här, fritt översatt till svenska.
Samrådet kommer också att ta itu med hela spektrumet av risker som barn möter online. Detta inkluderar att granska begränsningar för barns användning av AI-chattbottar samt alternativ för att införa åldersbegränsningar eller begränsa barns användning av VPN när det underminerar säkerhetsåtgärder eller ändring av ålder för digitalt samtycke.
Mm. Och Storbritanniens premiärminister skrev också på sin egen Substack att en av åtgärderna som de överväger, det är alltså att, citat fritt översatt till svenska, begränsa VPN-åtkomst för barn för att göra det svårare för barn att kringgå åldersgränser för tjänster eller vissa funktioner, slut på fritt översatt citat, och att allt detta är utformat för att sätta barns välmående i första hand.
Mm. Ja, men det är fint. Det är fint.
Men hur i hela friden ska det här funka? Det är ju den stora frågan för mig. Hur är det tänkt att ett barn ska åldersverifiera sig för en VPN-tjänst? Ska alla VPN-tjänster plötsligt behöva åldersverifiera användare via någon av de metoderna som den brittiska kommunikationsmyndigheten har godkänt? Eller ska det läggas begränsningar i App Store? Och om det ska läggas begränsningar i App Store, ska det i så fall också påverka operativsystemen? För jag tänker, både iOS och Android har ju inbyggda VPN-klienter. Ska Apple och Google vara tvungna att skeppa versioner av iOS och Android till Storbritannien utan inbyggda VPN-funktioner som sen då ska läggas till genom något extra paket? Det låter väldigt mycket som att skadeskjuta sig själv, likt Storbritannien gjorde när de ville kräva en global bakdörr till Apples totalstreckskrypterade lagring, och det enda det slutade med, det var att britterna själva förlorade möjligheten att aktivera totalstreckskrypterad lagring i Apples moln.
Kanske var det de ville i sig.
Det kan ha varit det de ville, vad vet jag. Men jag begriper verkligen inte hur de har tänkt att det här ska funka. Så var ska kontrollen göras? Och så på datorn, hur ska de överhuvudtaget ha någon kontroll över vad barnen installerar på sina datorer? Och om nu de på något sätt, hypotetiskt, teoretiskt, rent antagande, spekulativt, hittar en lösning för det. Vad kommer det då leda till? Ja, det kommer ju leda till att barn skaffar VPN-tjänster som är ännu mer shady, som inte bryr sig om någonting av det här. Eller att de helt enkelt skaffar Tor-webbläsaren och tunnlar ut sin trafik via Tor-nätverket istället. Lycka till att stoppa det. Och jag kan säga att lyckligtvis så jobbar ju de stora VPN-tjänsteleverantörerna mycket på att förhindra teknisk blockering av VPN-anslutningar. Proton, de har sitt, jag har glömt vad deras protokoll, Stealth heter det, Stealth-protokollet som används för att dölja VPN-trafik. Mullvad har släppt 4 stycken uppgraderingar till sin implementation av WireGuard-protokollet för att enklare eller bättre dölja trafiken så att den ska vara svårare att blockera ifall Storbritannien skulle fortsätta försöka kopiera sidor ur Kinas idébok. För det här börjar låta väldigt mycket som Kina, att begränsa vilka möjligheter som finns. Eller vet du vad det låter ännu mer som? Det här låter ännu mer som 1984.
Ja.
Att det här är steg mot att kräva legitimering, förbud att vara anonym på nätet. Min åsikt, det är inte någonting som brittiska myndigheter har kommunicerat, men det är verkligen så det börjar låta. Som till exempel det här du sa, VPN underminerar säkerhetsåtgärder. Det är liksom doublespeak, så det heter duga. Krig är fred. Osäkerhet är säkerhet och VPN är fördärvet för alla de unga.
Så är det. Nej, men det är ju ett samhälle som inte klarar av målkonflikter. Det vill säga att du har, det är klart att integritet och anonymitet leder till vissa negativa konsekvenser, men samhället i sig måste ju baseras på det, annars kan vi ju inte leva i samhället. Men det är precis som att man inte accepterar de liksom, negativa konsekvenserna av det och istället vill krossa det öppna samhället för att hantera detta. Och ja, det kan vi ju fortsätta på dem i all oändlighet, men någonstans börjar programtiden ta slut, va?
Ja, men oron, den har bara ökat, kan jag säga. Förr eller senare så kommer någon att föreslå de här sakerna i Sverige också. Och då gäller det att vi verkligen har funderat på vilka konsekvenser som det får. På sätt och vis får jag väl säga att det är tur att Storbritannien går i bräschen här. Och det är någonting som också premiärminister Keir Starmer poängterar, att de går i bräschen här. Och tack för att du gör det, så att vi kan se alla misstag, så att vi ser vad vi inte vill åstadkomma. Gör misstagen åt oss och visa världen hur vi inte bör hantera situationen. Det får bli slutklämmen på veckans poddavsnitt. Men vi är givetvis tillbaka redan nästa vecka igen. Då är det ett nytt avsnitt av Bli säker-podden, som förhoppningsvis nu då inte doublespeak gör världen lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att ni har lyssnat.